Ja, Gud, tack för att vi får lovsjunga dig ändå. Tack för att vi får söka dig och få mötas av dig och ära dig. Och be särskilt för predikan nu. Ber att du ska tala och att du ska vässa våra öron så vi får med oss det som vi behöver. Allt från stora poänger till det lilla, detaljerna. Amen. Det sista halvåret ungefär så är det en bild som har följt mig. Och jag tror att de flesta av er skulle känna igen den. Jag ska se om den går att få upp. Ja. Ni ser det en bild på jordklotet där det är mörkt. Men så ser man ändå konturen av kontinenterna för att det är ljusprickar. Ibland många och ibland färre. Och jag tror att den här bilden... Jag är inte helt säker, men jag tror att det är liksom en bild över elektricitet på jorden. Men när jag då tänkt på den de sista månaderna så har det inte varit utifrån el. Utan det har faktiskt varit utifrån kyrkan. För det är ju så att Jesus kallar ju sig själv för världens ljus. Som kan lysa upp vägen till Gud så att vi kan lära känna honom, få en relation med honom. Och bli frälsta. Och han kan liksom lysa upp på de mest mörka och hopplösa platser. Så att när han är med i spelet så är det ingenting som är hopplöst. Men det är också så att Jesus faktiskt säger att de som tror på honom och följer honom också är ljus i världen. Och jag tänkte att jag ska läsa från Matteus 5 och 14-16. Där Jesus pratar till lärjungarna och det är en del av bergspredikan. Där står det så här. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Och det verkar på något sätt som att vi är ambassadörer för Gud och för Guds rike. Att hans stora, mäktiga ljus bor i oss och det får liksom skina vidare till andra. Och när det nu då har varit begränsat hur mycket vi kan träffas i kyrkan så har den här bilden vuxit i mig. Och den har påmint mig om att kyrkan faktiskt är du och jag. Och att det ljuset inte lyser mindre starkt. Bara för att ljuset här i kyrkan inte är tänt lika ofta som annars. Och det är ju så att kyrkan, vår byggnad, den är ju jätteviktig. Det är liksom ett redskap, en välsignelse, en plats där vi kan träffas. Och för vänskap, men också att få lära känna Gud tillsammans. En plats för Guds närvaro. Så den är ju superviktig. Men liksom drar man det till sin spets så är det ju faktiskt människorna som är Guds församling. Och den kyrkan, den lyser precis lika starkt nu. Och det här ger mig hopp. Och det påminner mig också om att det är viktigt att komma ihåg. För nu blir det så skarpt på något sätt när det inte liksom går att samlas. Att hur viktigt det är. Med våra ljusprickar runt om i världen. Men att också komma ihåg det sen. När vi börjar kunna träffas igen. Och på ett sätt så låter det som Jesus säger ganska enkelt. Låt ett ljus lysa. Även om det är lite svårt att uttala. Ja, men låt ert ljus lysa. Glöm inte det. Och samtidigt så är det ju inte alltid så enkelt i praktiken. Ibland så kanske vi känner oss som åskmoln snarare än som ljus. Och tanken att vi skulle lysa då för andra, det kanske känns väldigt långt borta. Och ibland kanske vi inte orkar. Ibland kanske vi inte vill vara för på. Och ibland kanske vi tänker att vi inte har så mycket att komma med. Så jag tänker att det finns ganska många olika saker som vi kan täcka över våra ljus med. Ställa över. Och någonstans tänker jag att Jesus visste ju det eftersom han sa det till lärjungarna. Att göm inte era ljus utan låt dem lysa för andra. Och jag tänkte att vi idag ska kolla på ett par grejer som jag tror kan så här smyga sig in ibland. Och få oss att täcka över våra ljus. Och en sak som jag har tänkt på och det var lite av det som Sofia delade. Liksom när vi inte känner det som att vi lyser. Och vi kanske knappt ser ljuset alls. Och då är det lätt att tänka att man inte har något att komma med. Jag kan känna det ibland. Och jag vet många nära vänner som jag har pratat med. Liksom, om man kanske ska dela på en andakt eller leda lovsången. Och så känner man sig inte riktigt där. Och så undrar man, får jag göra det här ändå? Och det var det som var så bra, ändå. Att vi faktiskt, vi får ju göra det ändå. Och jag har precis följt ett program på SVT. Där flera unga personer försöker hitta kärleken. Och med i det hela så är det flera psykologer som är med och ger input så här, kring personlighetsaspekter och vad som är viktigt i relationer och så vidare. Och vid ett tillfälle så sa en av de här psykologerna en sak som fick mig att haja till. För jag tyckte att det också var något som jag kände igen kopplat till tron. Och han sa att för att en människa ska kunna gå vidare från något jobbigt som den har varit med om så är en viktig sak att kunna separera på den man är och det man har varit med om. Ja, men till exempel om man har blivit behandlad dåligt så betyder ju inte det att man är dålig eller att man är värd att behandlas dåligt. Men han menade att man liksom lätt gör den kopplingen, att man liksom knyter an det som har lagts på en på olika sätt och gör det liksom som en del av ens identitet. Fast det inte riktigt stämmer då. Och ibland så tror jag att vi kan göra så när det kommer till tron. Ofta tänker jag på det utifrån synd till exempel. Att Jesus faktiskt säger att kommer vi till honom och ger våra liv till honom och ber om förlåtelse, då är vi förlåtna. Då är vi rentvättade och vita som snö. Och ändå så är det väldigt lätt när vi gör någonting som vi inte är nöjda med någonsin. Liksom. Och speciellt om det är något som är en återkommande kamp. Att man plötsligt, istället för att tänka, jag är ändå Guds älskade och förlåtna barn, fast jag gjorde fel, då får jag resa mig igen. Så det är ganska lätt att tänka, ah, men jag är en syndare, jag är hopplös. Och då blir ju det liksom större än Jesu blod på något sätt. Och det är ju så dumt liksom. Och samma sätt då med det här med att vi, alltså Jesus faktiskt säger att vi är världens ljus. Men när vi sen är med om saker eller inte med om saker som gör att vi inte känner det, då är det lätt att identifiera sig med det och tänka att men jag är nog inte ett ljus ändå. Eller jag är nog inte värdig att lysa för Gud. Fast Jesus säger det. Och det här blir ju så dumt. För Guds ljus i oss, det beror ju inte på hur bra vi presterar i vår gudsrelation. Och hur liksom bra kristna vi är. Utan det brinner ju oss för att vi känner Gud och för att han har tänt det i oss. Han har tänt det. Det är det beror på. Och jag tror att det är viktigt att gå tillbaka till Gud. Och liksom lyssna in vad han har att säga om oss. För någonstans så tänker jag att han som har skapat oss och känner oss utan och innan och vet vad han har för oss. Han vet bra liksom. Det är någonting att förhålla sig till. Och om man märker att man tänker annorlunda så kan det vara läge att fundera på bara, behöver jag ställa om mig lite? Ställa om mig efter Gud? Så det var en sak som jag tror vi ibland kan liksom låta våra ljus bli övertäckta av. När vi inte känner oss som ljus. Och en annan sak som jag tror kan få oss att täcka över våra ljus är ett tankemönster som kommer ur vår kulturs historia. Och om ni hade suttit här inne nu, då hade jag lagt ut papper och pennor i bänkarna. Men jag tänker, har ni det i närheten så ta fram papper och penna eller mobilen. Eller så får ni tänka er det helt enkelt. Jag tror att det kanske kommer upp något på skärmen också som kan vara till hjälp. Men ni ska få skriva upp två olika rubriker. Och på den ena ska det stå andligt, eller tänker er. Andligt och den andra fysiskt, naturligt. Så två rubriker. Andligt, fysiskt, naturligt. Och nu kommer jag att säga några ord som liksom är grejer som finns i många av våra liv. Och så får ni placera in det under den rubriken som ni spontant tänker att det passar bäst under. Så ni behöver inte tänka efter sig jättelänge utan bara det ni spontant tycker passar. Ni är beredda? Städa. Andligt eller fysiskt naturligt? Bön. TV-serier. Sommarstuga. Bibel. Gudstjänst. Ja, jag tänker att de här svaren, de skiljer sig säkert åt lite grann. Men om jag får gissa så tror jag ändå att en återkommande tendens är att hitta städ, serier och sommarstuga på det som är liksom naturligt fysiskt. Och att bön, bibel och gudstjänst för många har hamnat under andligt. Och den här uppdelningen, den kom inte jag på här och nu, utan det är någonting som finns liksom i tankesättet i vår kultur sedan jättelångt tillbaka. Faktiskt ända tillbaka till Aristoteles och Platon, som har format mycket av det västerländska tänkandet. Och Platon, han menar att det finns en annan, högre stående, liksom bättre verklighet bortanför det som vi kan se framför oss. Och Aristoteles menade att idén och det konkreta samarbetar, typ som en arkitekt som gör en ritning som sen blir ett färdigt hus. Och han delar in de här kedjorna, eller de här olika komponenterna, i högre och lägre mening. Där det mest ursprungliga, då kartan eller ja, ritningen, alltid hade mer värde för att det liksom kom före och resulterade i det som kom sen. Så det kallades för det högre och det lägre, om jag inte minns fel. Och de här tankarna, de togs ju sen upp i kristna sammanhang också. Och resulterade i att man väldigt tydligt började tänka att det osynliga, den andliga världen och det övernaturliga, det sågs som högre och mer andligt än det konkreta och vanliga. Och så framträdde liksom idéer att ja, men det är mer andligt att be än att diska. Det är mer andligt att be för sjuka än att bli frisk av medicin. Liksom att det andliga är lite bättre än det fysiska, helt enkelt. Och utmaningen i det här är egentligen inte att det är olika kolumner på de här rubrikerna. För vi kan behöva olika sätt att dela upp på verklighet. Och det är ju skillnad på att be och på att diska. Men problemet som kan komma när man då plockar upp de här tankegångarna från Platon och Aristoteles, det är ju att det ena, det blir mer andligt och det andra blir mindre andligt. Och vill man söka Gud och vara med honom, då hittar man honom i de andliga, det som hamnar under den andliga rubriken, men inte i det liksom alldeles vanliga, vardagliga. Om man ska dra det till sin spets så kan det liksom hamna där. Och självklart så är det ju jätteviktigt med bibel och bön till exempel. Jag tänker att det är ju grundbultar för vår relation med Gud, för att vi ska kunna lära känna honom och bara få vara med honom och umgås. Så jag säger inte något emot det. Men Gud är intresserad av hela våra liv och vill lika gärna vara en del av dem när vi är på gudstjänst, som när vi är på sommarstugan eller när vi städar eller diskar. Igår hade vi en riktig så här storstädning hemma. Så vi har både varit sjuka och så liksom, ja, men det är läge så där efter vintern med fönster och sådär. Och så hade vi på hög lovsång och ja, det var så härligt. Jag bara hängde med Gud samtidigt som jag städade. Det är också viktigt för honom. Och jag tänker på hur vi kan läsa i Bibeln till exempel då, som kyrkan som Guds kropp, där olika delar är viktiga och kompletterar. Jag tänker på många bibelord som visar på att Gud är med i det vardagliga. Ett exempel är Jeremia 29:4-7, där Gud på ett väldigt detaljerat sätt kallar folket att bygga hus, odla och skaffa familjer. För det var liksom hans kallelse för dem i den tiden. Och jag tänker också på hur Gud själv blev människa. Det är ju kanske det allra mest tacksamma exemplet på hur det vanliga, vardagliga, fysiska också är en plats där Gud rör sig, en plats för Guds närvaro i våra liv. Och det betyder ju att vi, mitt i vår vardag, där vi befinner oss, kan vara med Gud, ära Gud, tjäna honom, prata med honom och få lysa av honom till människor runt omkring. Men ni fattar liksom poängen med den här bilden av ljusprickarna på jorden och hur det faktiskt kan vara en bild över hur vi är Guds kyrka. Och skulle man vilja dra det här, när man delar upp det liksom och gör den ena sfären till Guds sfären och det andra till det naturliga, då skulle man kunna ta yrken. Alltså, vart skulle du placera en missionär till exempel jämfört med en kemist eller någon som jobbar på ICA? Alltså, jag tror att de flesta skulle säga att alla är viktiga på olika sätt och behövs liksom för att samhället ska fungera och Guds riket ska fungera liksom, och att Gud kan använda dem allihop. Men det kan ändå smyga in sig en tanke på att det är lite mer gudigt att vara missionär. Men jag tycker att det är samma sak här som med det andra. Att det viktigaste är att välja den vägen som man känner att man ska gå och som Gud kallar en att gå. Och där man är, ställa fram sin lampa eller sitt ljus och vara Guds ambassadör. För att vara en missionär, det är superviktigt och det kan vara stora uppoffringar i det livet. Men man kan lika gärna lysa av Guds rike på ett alldeles vanligt jobb. Och det här tror jag är jätteviktigt att faktiskt få påminna sig om. Ibland kanske det inte är något problem, men ibland kanske det smyger sig in sådana tankar. Och går man runt med en mindervärdekänsla att det jag gör, det är inte riktigt lika viktigt för Guds rike. Ja, då finns det ju verkligen en risk att man liksom lägger ett lock på sitt ljus. På det som Gud kallar en att göra. Liksom. Så nu har vi liksom fokuserat på ett par exempel då, när vi inte känner oss så lysande. Och sen det här tänket där man liksom delar upp i mer och mindre andligt och att det ibland kan resultera i att man tänker att Gud är mer i det ena området än det andra. Och det är där kontaktytan till Gud är. Och kanske känner du igen dig i någon av de här sakerna. Kanske har du andra saker som får dig att täcka över ditt ljus. Eller så känner du att det inte är ett problem. Du känner dig ganska här, som att du kan hålla upp ditt ljus. Och det är ju fantastiskt. Men om du upplever att det finns en tendens att gömma undan gudsljuset i ditt liv, av vilken anledning som helst, så tror jag att det är jätteviktigt att gå tillbaka till Gud, att umgås med honom, prata med honom och lyssna in vad han har att säga om det. För oavsett vad vi kanske ibland sätter på vårt ljus, så är det faktiskt så att ljuset fortfarande brinner där under. Och det brinner inte för att vi inte alltid liksom lyckas så bra, utan för att vi tror på Jesus och han tänder det. Och det är också en tanke. Täcker man över sitt ljus så slocknar det ju till slut. Men så är det inte med Jesus liksom. Eller det är klart att man kan vandra bort ifrån honom. Men han tänder ljuset. Och bara för att du kanske har gömt det lite, så betyder inte det att det är kört. Utan det finns alltid hopp. Och det är bara att ta fram det igen. Och nu fokuserar jag inte kanske så mycket på hur vi liksom lyser med Guds ljuset i våra liv. Jag tänker att det är olika. Och jag tänker att det hänger mycket ihop med hur vi är som personer. Att bara vara de vi är. Och få bli färgade av Guds närvaro. Och att det liksom får spegla sig vidare. Så man får liksom... ja, var det på det sättet som man trivs med. Och ibland utmana sig att ta det där extra klivet som man kanske egentligen inte vågar. Men sen när man testar så kan det hända spännande grejer. Så ljusbilden, för att gå tillbaka till den det sista. Det blir helt enkelt en påminnelse om att du och jag är Guds kyrka. Där vi befinner oss i vår vardag. Och vi är viktiga. Och kan göra skillnad om vi låter de ljusen synas. Och det kanske är ett litet ljus på den där stora världskartan. Men varje ljus är viktigt. Och varje ljus är liksom personligen tänt av Gud. Och han kallar oss att brinna själva och att lysa upp vidare till andra. Och vem vet, du kanske rör dig runt människor i din vardag som är fantastiska på många sätt. Men det är kanske bara du som har det där gudsljuset. Tänk vad viktigt det är. Vi ber en bön. Ja, Gud, tack för att du tänder oss. Tack för att du kommer med din närvaro in i våra liv. Och att du vill samarbeta med oss. Att du liksom reflekterar dig själv vidare genom de som vi är. Och jag ber att vi både ska få brinna, men att vi också ska få liksom känna igen ifall det är saker som får oss att täcka över våra ljus. Alltså kunna se det och plocka bort det och utmana oss och våga faktiskt sätta fram ljuset. För att det är viktigt där vi är i vår vardag. Amen.